Ja, hjärtligt välkomna till det här seminariet som Arena Idé anordnar. Väldigt roligt att det är så många som ville komma. Tyvärr hade vi inte plats för alla. Men vi kommer spela in det här seminariet så att ni kan sprida information på det viset efteråt. Så fler får ta del av det. Och temat är naturligtvis, som ni har sett, vad den sociala pelaren kommer att innebära. Och fokus är naturligtvis det toppmöte som kommer att gå av stapeln i Göteborg nästa vecka. Den är på. Jag pratar lite närmare. Och det är väl inte någon hemlighet i den här församlingen att EU står för ett antal utmaningar. Förra veckan hade vi ett seminarium om det finansiella samarbetet, och idag är fokus på den process som har inletts när det gäller den sociala pelaren. Som har flera olika delar. Så att under olika flagg så pågår det en process inom EU som har att göra med EUs vägval framöver, som naturligtvis kommer att påverka oss på olika sätt och vis. Och vi har bjudit in Allan Larsson. Jag funderade på hur vi skulle beskriva och presentera honom. Hans CV var lite för långt för att ta med i den här inbjudan, så att det står helt enkelt bara särskild rådgivare åt EU-kommissionen, och det är därför som Allan ska tala till oss idag. Och vi kommer också få kommentarer av Irene Wennemo och Mika Domisch senare. Men fokus är naturligtvis den sociala pelaren som står på dagordningen i Göteborg nästa vecka. Och jag tycker att vi hälsar Allan välkommen med en varm applåd.
Tack så mycket. Hörs jag? Bra. Trevligt att se er här. Ja, det finns några platser kvar för er som är på väg in. Det finns en plats här. Det finns någon plats där. Ja. Så. Jag ska tala om det som har pågått, arbetet på en europeisk social pelare, och som kan man säga har en ny etapp i toppmötet i Göteborg om en vecka. Och jag har använt den här bilden nu för att ge lite stämning. Eriksbergs varv, och där är värdarna Stefan Löfven och Jean-Claude Juncker. Och jag ska försöka att beskriva lite grann utav vad som ligger bakom detta toppmöte. Vad som sen kommer ut utav det, det tänkte jag lämna frågan öppen. För det är väldigt mycket nationella regeringar, det är fackliga organisationer, arbetsgivare på nationellt och lokalt plan som har att ta det här vidare. Men vad Europa kan göra, det är att sätta en ny dagordning. Det är egentligen att avsluta en period av austerity och inleda en period av social recovery. Det skulle jag säga sättas som rubrik på det här. Nu ska jag försöka navigera bilden också. Detta är vad Jean-Claude Juncker sa på den så kallade State of the Union-talet 2015. Att då sa han, jag vill sätta igång arbetet på en pelare för sociala rättigheter. Och han uttryckte det på det här sättet. I want Europe to be dedicated to being a triple A on social issues as much as it is to being triple A in the financial and economic sense. Det var väl kanske lite ta i med triple A på det finansiella. Europa är kanske inte så perfekt, men det var en ganska bra jämförelse och visa på att nu måste vi lyfta de sociala frågorna, att lyfta upp dem i paritet med de ekonomiska och sociala. Jag fick uppdraget för ungefär 2 år sedan att vara rådgivare till Jean-Claude Juncker i detta arbete. Och här tar vi en fotografen en bild där vi tog en selfie. Vice samarbetare. Och varför kom jag in i det här? Jag hade gått i pension från EU för mer än 10 år sedan. Och det kändes lite som fattigdomsbevis för EU att man drar in pensionärer på det här viset. Men jag uppfattade det som ett uttryck för policy om active aging, att man ska dra nytta på dem som finns. Men det finns en poäng till. Vi samarbetade 1997 i det som då blev att employment, sysselsättning, skrevs in i traktaten, gjordes i Amsterdam, och att vi utvecklade en europeisk sysselsättningsstrategi som togs på ett toppmöte i november, nästan 20 år sedan exakt, i Luxemburg under Jean-Claude Junckers ledning. Och vi hade ett väldigt bra samarbete om detta. Och nu tyckte han väl att jag skulle kunna göra nytta igen. Så är bakgrunden. Om jag ska kunna ge goda råd, tänkte jag, till presidenten i kommissionen, då måste jag bättre förstå den tid vi lever i. Och det här var början på 2016. Det var före Brexit och före amerikanska presidentvalskampanjen och valet. Men vi såg redan då att det är någonting som håller på att hända. Och den som egentligen satte igång det här arbetet som ledde till en skrift som har just den här titeln How can we understand the times we are living through, utgiven av Global Utmaning, finns också på min hemsida. Den finns publicerad i en brittisk journal också. Det var Margot Wallström som bjöd in några seniorer och ställde frågan till oss: vad är det som pågår i Europa? Vad är det som pågår i Europa? Och jag sa någonting om att jag tror att det är så att det är de här en lång politisk våg som nu håller på att ebba ut. Och jag är inte säker på att det var någon som förstod vad jag menade, och kanske visste jag inte så mycket själv heller. Så jag var tvungen att gå hem och sätta mig att läsa på och förstå det här med politikens långa vågor. Och det är ett begrepp från en rysk ekonom som heter Leontief från 30-talet och som var mycket i ropet då. Sen tog Stalin livet av honom, så han kunde inte fortsätta. Men hans teorier kom upp på 70-talet och nu är de tillbaka igen till allmänt beskådande. Och hans resonemang är, vi har visserligen konjunkturcykler på 5, 6, 7 år, men vi har långa politiska vågor på 30, 40 år. Och det kan man säga, jag kan då säga att jag har i mitt liv, politiska liv, upplevt två sådana långa vågor. Den första ifrån 40-50-talet och framåt, det var återuppbyggnad i Europa. Det var att återskapa en internationell ordning. Det var att börja skapa de europeiska institutionerna. Och detta var byggt på en ekonomisk teori, Keynes teorier. Och det var vägledande för 30-40 års samhällsutveckling. Sen på 70-talet, oljekris, amerikansk valutapolitik, inflation, stagnation. I det läget så erbjöd inte Keynes teorier någon vägledning på samma sätt längre. Och då börjar man efterfråga, finns det något annat? Och då kom det nya idéer. Om vi har mindre regleringar och mer frihet på marknaden så kan vi lösa många problem. Om vi avreglerar finansmarknaderna, om inte man lägger sig i inkomstfördelningen, då blir ekonomin bättre. Det var budskapet. Och då kan man säga att vi sammanfattar det i begreppet den nyliberala teorin för samhällsutvecklingen. Och vi har haft en globaliseringsvåg över 30, mer än 30 år som är byggt på de här teorierna. Vi har alla varit med om det. Alla som har gjort politik har varit inom den ramen. På samma sätt som de som var med på den keynesianska tiden. Då var alla keynesianer var en de hörde hemma i politiken. Så det är de här långa vågorna som sätter scenen för hur man kan göra. Nå, det här var en lång våg med många framgångar. Kina, Indien har kommit in i det globala ekonomiska sammanhanget. Någon miljard människor har lyfts ur fattigdom. Många länder har blivit medelinkomstländer istället för fattiga länder. Den ena sidan av saken. Den andra sidan är att vi i Europa och USA har vi sett andra effekter av det. Vi har sett det i form av försvagad tillväxttakt. Vi har sett det i form av ökad instabilitet. De finansiella marknaderna blev inte stabila marknader, de blev volatila marknader. Vi har sett i inkomstfördelningen att stora grupper har legat stilla i sin inkomstutveckling, medan andra har kunnat ta åt sig mycket. Så tvärs emot vad de här teorierna lovade så har det inte levererats. Och 2007-2008 imploderade denna tankevärld. Finanskrisen innebar att därmed de finansiella marknadernas liberaliseringen visade sig att det här är inte hållbart. Och sen har både USA och Europa gått i riktning att vi måste skapa ett regelverk för den här marknaden. Efterhand började man också upptäcka inkomstfördelningen. Trickle downs hade blivit motsatsen. Det var inte trickle down, det var trickle up. Och ur detta skapades ett missnöje, ett socialt missnöje. Och det är det som jag ser som det som ligger bakom den tid vi lever i. Och nu har jag nog pratat lite förbi mina bilder. Men här är min, nu ska vi se, min bild. Så för att sammanfatta det här resonemanget. Slutet på en av politikens långa vågor. Keynesiansk politik för 30-40 år sedan, nyliberal politik. Och den finansmarknaderna och teorierna som imploderade. Och då skapades det, när det här imploderade, skapades ett tomrum. Ett tomrum därför att det finns inga liknande grandiosa teoribildningar och föreställningsvärldar som kan leda och ge riktning i politiken. Keynes försvann för länge sedan. De nyliberala teorierna var prövade och höll inte. Så vi har ett tomrum. Och då fylls det här tomrummet med tankar om att kunna att stänga gränser, begränsa handeln, begränsa den fria rörligheten. Det är så nationalistiska tankar som ställs emot en globalisering som inte levererade det som alla hade väntat sig. Det är det vi har i tomrummet. Och detta tomrum har då blivit ett explosivt tomrum. Och explosionen, första explosionen var Brexit. Andra var USA. Och jag skulle säga att det tyska valet som ändå inte tippade över. Men det var tillräckligt att det kom in ett parti med rötter i nazismen i det tyska parlamentet. För att jag ska betrakta detta som en explosion. Så det är där vi befinner oss. Vi lever i en värld där vi inte har några stora grandiosa idéer och tankevärldar som kan ge oss riktning. Och hur ska vi då utforma politiken? Och vad är då alternativet till det som vi nu ser håller på att fyllas upp? Ja, jag ska ta och bygga under detta också med ett par bilder. Jag sa att inkomstutvecklingen hade varit väldigt ojämn. Om ni tittar på den övre bilden så är det USA. Och då ser ni det som är den högsta procenten, det är i blått. Högsta 10% i grönt och de 90% i rött. 90% ligger alltså under långa, flera årtionden utan någon real inkomstutveckling. Medan det har gått mycket bättre för andra. Sen har vi den svenska som ser lite annorlunda ut. Och det är först här på, kan jag säga, senare 10 åren som den blå sträckade linjen börjar sticka iväg ifrån övriga. Men då ska man fundera lite grann över det här. Vad är det som är skillnaden? Och det är så att det vi ser med USA, det är inte bara USA, utan det är alla anglosaxiska länder. Det är Storbritannien, det är Australien, Nya Zeeland, Kanada. Alla har en inkomstutveckling liknande dem. Hur mycket beror detta på att de har ett socialt system som är annorlunda än det som vi har på kontinentala Europa eller som vi har i Skandinavien? Jag tror att det betyder väldigt mycket hur man har organiserat arbetsliv och socialpolitik. Sen har jag en bild till som är viktig att se på. Därför att om man ska kunna fördela några resurser, reallönökningar eller sociala reformer, så måste man ha någonting i botten. Man måste ha en förbättrad produktivitet, alltså lite mer resurser att fördela. Och då ser ni på den här bilden som visar USA, Europa och Japan. Att vi hade lysande årtionden 60-talet. Och sen har vi haft en långsiktig trend mot försvagad tillväxtkraft. Och den är då särskilt stark under de allra senaste 10 åren. Ett land som Storbritannien har inte haft någon tillväxt i produktiviteten på de senaste 10 åren. På 10 år har det inte funnits någonting att fördela. Och det har inte hindrat att en del har blivit rikare. Italien är samma. Andra länder ser det bättre ut. Tyskland och Sverige ligger bättre till. Vi ligger någon sorts genomsnitt i Europa med någon procents produktivitetstillväxt varje år. Men det här är en stor och viktig fråga och det diskuteras mycket i ekonomkretsar. Är detta ett normalt läge som vi ska leva med? Eller är det något, något som vi kan göra någonting åt? Det här leder fram till min fråga, vägvalet. Eller som det heter på engelska, crossroads, the crossroads Europa. Kan svag ekonomi och sociala försämringar botas genom handelsrestriktioner och begränsningar i fri rörlighet? Det är det som det amerikanska och brittiska receptet. De ser, kan man stänga till gränserna, då får man en bättre balans. Då kan man importera man inte så mycket och då kommer vi att ha mer att fördela och våra arbetstillfällen blir inte utsatta på samma sätt. Så det är ett sätt, detta nationalistiska synsätt. Och då är det andra, vad krävs i form av social trygghet och rättvisa för att få fortsatt accept för frihandel och fri rörlighet? Det är den fråga som vi som är för de öppna ekonomierna och öppna samhällena måste ställa oss. Och detta är lite grann för mig bakgrunden till det arbetet med den social pelare som vi nu hållit på med i 2 års tid. Jag började alltså på hösten 2015 och förra året var ett väldigt intensivt skede. Jag hade 80 möten på olika håll i Europa, i Bryssel och huvudstäderna för att sätta igång den här diskussionen. Och jag träffade arbetsgivare, jag träffade fackliga representanter, parlamentet, många NGOs, frivilliga organisationer. Och till att börja med så var det väldigt mycket ifrågasättande. För alla levde i en värld av austerity, åtstramning, och tyckte inte att det stämde, det de upplevde och det som jag sa. Så det var ett stort motstånd att bryta igenom. Sen efter sommaren 2016 och Brexit så var det ett nytt synsätt och så ny intresse för de här frågorna. För då såg man att någonting av det som är viktigt i Europa, att det kunde gå förlorat. Så det var bakgrunden till det. Och just det, frågan, varför en social pelare? Det fanns när vi startade detta arbetet 4 distinkta skäl för varför detta var viktigt. Och den första var att efter 10 år av austerity och social nedskärning, dags att vända utvecklingen. Och jag har kallat detta nu för social recovery. Alltså vi har en economic recovery. Det går bra för Europa med tillväxttal som vi inte haft på länge. Inga märkvärdiga, men ändå mycket bättre. Och då är frågan, kan vi förena denna tillväxt också med en återhämtning i de sociala villkoren? Så det var den första punkten. Den andra, det nya digitala arbetslivet. Alla länder möts utav detta. Vi har behovet av att ta gemensamma tag kring det. Det tredje, den åldrande befolkningen. Idag finns det 4 i yrkesverksam ålder på var en av min generation. Om en kvinno- och mansålder så kommer det att finnas 2 i yrkesverksam ålder på varje pensionär. Det är en stor utmaning hur man ska organisera detta. Och sen den fjärde punkten var konvergens mellan medlemsstater och regioner istället för divergens. Vi har sett under de här 10 åren en divergens, den utveckling som vi har arbetat för, att vi ska minska klyftorna mellan länderna och regioner i Europa, den har då gått isär. Så det är de här skälen till att sociala pelaren togs upp. Så, vad är då den sociala pelaren? Ja, det är, den innehåller 20 principer och rättigheter. Den är grupperad i 3 olika block. Och den första handlar om egentligen tillgång till arbetsmarknaden. Rättvis tillgång. Alla ska ha tillgång till arbetsmarknaden. Och då är det alla rättvisefrågor i detta, diskrimineringsfrågor och så vidare. Det andra handlar om fair working conditions. Decent work, som det heter på ILO-språket. Och det tredje är social protection and inclusion. Så man kan säga att det första handlar om rättvisa och tillgång till arbetsmarknaden. Det andra handlar om rättigheterna i arbetslivet och det tredje handlar om rättigheterna utanför arbetslivet i samhället. Det som vi kallar socialpolitik. Det andra för oss är ju arbetsmarknadspolitik och arbetslivspolitik. Det finns nu en rättigheter beskrivna på alla de här områdena. Jag har bara tagit ut en text i gult för att svara på en av de här frågorna som finns i debatten. Är det så nu att den svenska modellen är hotad, så som Svenskt Näringsliv säger, när man går in i den här sociala pelaren. Och då har jag citerat den formulering som finns om löner. Det är en diskussion som pågår runt om i Europa. Ska man ha en europeisk minimilön, sätta en, säga att 60% av medianlönen ska vara minimilön? Och det har inte EU-kommissionen föreslagit, utan det står att man ska ha rätt till rättvisa löner som ger ett hyggligt levnadsvillkor, och alla löner ska sättas på ett transparent sätt och förutsägbart sätt according to national practices and respecting the autonomy of the social partners. Alltså nationell praktik och respekt för parternas självständighet. Det är beskedet. Så alla de här som repeterar Svensk Näringslivsargument, så kan man använda den här formuleringen. Detta är vad som står. Detta är det som 28 länder har enats om. Kom ihåg det. 28 länder har enats om det som nu står i den här pelaren. Det är ganska unikt att man har gjort det. Så, jag ska inte gå in i några detaljer här, för det finns inte tid. För nu har jag redan överskridit min tid. Jag ska bara avsluta med något mer om... Det finns en del lagförslag också. Pelaren är i sig själv inget lagförslag, men det är en politisk deklaration som både kommissionen, parlamentet och Europeiska rådet står bakom. Och det är unikt att man har en sån stark uppslutning från de här tre institutionerna. Men det finns också vid sidan av detta ett antal lagförslag. Mest uppmärksammade är naturligtvis posting of workers, utstationeringsdirektivet, som har varit ett stort problem efter den tolkning som domstolen gjorde för ett antal år sedan. Det finns ett paket om work-life balance. Och det är kanske inte några stora saker för svensk del, men det är för många länder så betyder detta att man ställer, visar på vägen för att få en bättre balans mellan arbete och familjeliv. Information of workers, det handlar om, ska man ha rätt till ett skriftligt besked om ens anställningsvillkor? Eller ska man bara ha muntligt? Det är en stor, viktig fråga och diskuteras mycket. Access to social protection och on working time. Så det är lite grann ett lagstiftningspaket som följer med. Jag vill avsluta med de tre rekommendationerna som jag tänkte presentera i nästa vecka på toppmötet. Jag ska medverka och inleda en av de tre parallella sessionerna. Och jag har nöjet att tala för Polens och Ungerns statsminister och en del andra. Så det gäller att välja sina ord väl så att verkligen de känner sig träffade. Och då är det tre saker som jag vill lyfta fram. Nu är det lite blandat här, engelska och svenska texter, men jag hoppas det går bra. Alltså, fokusera på social policy as a productive factor. Välfärdspolitiken är inte en börda. Välfärdspolitiken, rätt utformad, är en produktiv faktor i ekonomin. När vi började här för två år sedan så skulle jag förklara för en mycket framstående person i Bryssel, europeisk politiker, varför, vad det här med social policy är för någonting och varför det är så bra. Han såg det mer som en börda och då sa jag att nej, så är det inte. Men hur skulle jag övertyga honom? Jo, jag sa så här, se dig omkring i Europa. Se på de länder som det går bra för ekonomiskt. Tyskland, Österrike, skandinaviska länderna. De har också starka sociala skyddsnät. Väl utvecklad socialpolitik och arbetsmarknadspolitik. Och det är inte så att de här länderna först blir rika och sen började fördela rikedomen genom social policy. Vi byggde upp det hela med att göra både ekonomisk politik och social politik och göra dem ömsesidigt understödjande. Det är därför det går bra. Och nyckelbegreppet är då social policy and economic policy as two sides of the same coin. Det hänger ihop. Och det måste utformas på ett bra sätt. Så det är den här viktiga delen. Detta är nu ingenting som är bara någon sorts vänstersynpunkt. Utan detta är nu det starkaste budskapet som man kan hitta från de ledande internationella organisationerna. Världsbanken, IMF, OECD, ILO. De har gemensamt gett uppmaningen till regeringarna att ni måste ta klyftorna på allvar. Ökade klyftor är inte bara ett socialt problem. Växande klyftor är också ett ekonomiskt problem. Det leder nämligen till en svagare ekonomisk utveckling. Så har det aldrig sagts tidigare. Det har vi sagt som hållit på med skandinavisk politik. Men nu sägs detta ifrån högsta håll i de ledande internationella organisationerna. Så ett viktigt budskap när vi återlanserar europeisk social policy, att vi har ett starkt intellektuellt stöd och det är byggt på forskningsresultat. Så det är min första rekommendation här. Det andra är att adressera vad jag kallar för the black hole i den europeiska arbetsmarknaden, the two-speed labor market. Det är så här att arbetsmarknaden på ena sidan, snabb omvandling utav näringsliv och offentlig verksamhet, digitalisering, organisationsförändringar, mycket annat. Och det leder till ständigt ökade krav på kompetens. På den andra sidan, på arbetskraftssidan, så har vi mycket långsammare takt i förändringen. Det är få som får chansen att skaffa sig den kompetens som behövs för det nya arbetslivet. Det finns en statistik som vi tog fram som visar att av de som står utanför arbetslivet, som inte har ett jobb, som söker jobb, så är det 10% som får en ny start genom omskolning, rehabilitering eller något annat. 10% i genomsnitt. Sverige, Danmark, nordiska länder ligger bättre till. 90% ska hitta ett jobb utan den här. För en del går det bra därför att de har en bra kompetens och de hittar snabbt ett jobb. Men de allra flesta har inte och får inte den kompetens som behövs för att de ska få ett jobb. Det är det som är det svarta hålet i ländernas ekonomiska politik och arbetsmarknadspolitik. 40% saknar på hela arbetsmarknaden den digitala kunskap som man kräver i arbetslivet idag. Här är ett område där man måste göra stora investeringar och där det är extremt lönsamma investeringar man gör. Den tredje punkten är citizen first. Citizen first. Istället för att tala om more Europe, är det så som en del säger, nu ska Europa, EU ta över, Bryssel ska ta över vår socialpolitik. Och säga, mitt svar är nej, det handlar inte om more Europe, det handlar om citizen first. Vi ska vända på hela begreppet från att tänka på vilken nivå det är fattar beslut på. Och vi ska se det som är verkligen grunden för europeisk social policy. Det är arbetskontraktet, det kollektiva avtalet. Det är där som vi lägger in alla dessa sociala rättigheter. Och det är det vi ska fokusera på. Och då ska vi se på vad kan parterna göra själva. Vad gör ländernas regeringar för att ge innehåll i detta? Man sätter, skapar ramverket, lagen, finansierar reformer och så vidare. Så väldigt mycket av detta görs på nationell plan. Men det behövs också insatser från den europeiska nivån. Och det handlar både om lagstiftning, det handlar om socialfonder och så vidare. Och det handlar mycket om att göra det som behövs eftersom vi har en gemensam marknad för varor och tjänster. Så måste vi också ha ett gemensamt regelverk på det området. Jag ska bara ta ett exempel. Hälften av de direktiv, lagar som finns på EU-nivå inom det sociala fältet, det är arbetsmiljölagstiftning. Och arbetsmiljölagstiftningen har en lång tradition ifrån 50-talet när Kol- och stålunionen bildades. Och det har alltid funnits med. Och man behöver ha detta därför att man vill inte att ett företag i ett land ska ha dåliga arbetsvillkor och arbetsmiljöförhållanden och därmed konkurrera ut mer produktiva företag i ett annat land som uppfyller de här kraven. Därför måste man ha gemensamt regelverk. Och därför är den här delen, social policy, så viktig. Men det är ett exempel som jag tycker är viktigt att få hålla fram. Så, citizen first. Medlemsländerna har huvudansvaret för all social policy, arbetsmarknadspolitik som vi säger, arbetslivspolitik. EU kan hjälpa till att understödja. Och detta med att ta fram en social pelare med principer och rättigheter som en grund, det är ett sätt att skapa en plattform för den utvecklingen. Ja, det var egentligen allt jag skulle säga.
Tusen tack, Allan. Stort allvar och seriositet och väldigt viktiga frågor, naturligtvis avgörande frågor. Men jag vill bjuda in nu Mika och Irene för att kommentera. Irene Wennemo, som ni vet, är statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Högligen involverad i de här frågorna och Mika Domic är internationell sekreterare på TCO. Men jag tror vi låter Irene inleda med den första kommentaren.
Ja, jätteroligt att få prata så här lite stora frågor. Här sitter man ju mycket med regleringsbrev och sånt där på departementet. Men vi håller på med det här också. Men du har verkligen ett så här helikopterperspektiv på frågan. Och jag jag delar verkligen din analys om de här stor, liksom, långa politiska trenderna. Och att vi står inför någonting nytt. Alltså den liksom övergripande politiska våg, den dog ut, kan man säga, där i med finanskrisen 08-09. Och nu är vi i någonting, vi vet inte riktigt vart vi är på väg. Det finns verkligen goda signaler som du lyfter, liksom. Det finns en helt annan syn om att liksom politik behövs. Vi kan inte låta marknaden sköta saker, vi kommer inte hamna rätt då. De här stora internationella institutionerna lyfter liksom jämlikhetsfrågor, de lyfter liksom sunda institutioner och hur viktigt det är liksom att ha fungerande institutioner i olika länder för att få en utveckling i den riktning vi vill. Samtidigt har vi det här liksom explosiva tomrummet, kan man väl säga då, med Brexit, med Trump och så vidare. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad är det här nya som vi kommer att se. Och jag tror det är verkligen en av de här liksom, viktiga frågorna. Och förstås är ju det EU just nu gör, som du har varit väldigt involverad i, ett viktigt sätt att förhålla sig till det här. Att försöka ändå liksom peta det här i rätt riktning istället för att bara låta det fortsätta gå åt fel håll. Och det här med att lyfta de sociala frågorna, det gjorde ju Juncker väldigt tidigt på ett ganska sådär lite luddigt sätt, kan man väl säga. Och sen var ju nästa fråga så här, hur fyller vi det här med innehåll? Vart är det vi ska gå? Och man kan väl säga att det har funnits en spänning egentligen under hela resans gång kring att liksom, är det mer överstatlighet man tänker sig i kommissionen eller är det något annat? Och vi var ju väldigt från svensk sida enormt glada då när Allan Larsson fick den här viktiga rollen i det här arbetet. För då kände vi ändå oss lite mer trygga att det här var i rätt riktning. För mer överstatlighet tror jag hade väckt liksom enormt mycket motstånd. Och att inte alls hade varit rätt väg framåt. Men som sagt, det har böljat fram och tillbaka. Och man kan väl säga att det landade hyggligt väl. Eller det landade, inte helt, men nu bara för ett par veckor sedan på ett EPSCO-möte bland arbetsmarknadsministrarna, där liksom alla länder ställde sig bakom det här och markerade att det här är ett politiskt dokument, det här är inte ny lagstiftning, utan det är liksom en ambition för vart vi vill gå, och att det inte är att EU ska styra mer, utan att vi tillsammans liksom gör ett åtagande över att lyfta de här sociala frågorna. Och jag menar, det här har varit en lång resa dit, och jag tror den här inputen som kom från Allan Larssons sida var oerhört viktigt för att liksom landa i den riktningen. Och att vi fick en sån bred uppslutning, det var verkligen inget självklart. Jag menar, det var ju verkligen så här tveksamt in i det sista att man skulle få detta. Så att det här har varit väldigt, väldigt viktigt faktiskt för EU-samarbetet och väldigt viktigt för att liksom staka ut de första stegen i en ny riktning kring vad man ska hålla på med. Men sen handlar det ju väldigt mycket om att liksom försöka fylla det här med ett innehåll framöver. Att det inte bara blir en vacker deklaration, utan att också det innebär liksom ett åtagande. Och att man faktiskt anpassar de institutioner som finns till de här målen. Och vi har dels processer kring olika direktiv, där utstationeringsdirektivet har varit viktigt för väldigt många olika, speciellt västländer kan man väl säga, kring att det finns en väldigt, man kan säga att liksom reaktion, det finns ju liksom en liksom ökad protektionism, en ökad kritik mot den fria rörligheten. Den kritiken har tagit sig lite olika uttryck i olika länder. Alltså i Storbritannien så var det arbetskraftsinvandring som de upplevde som det stora problemet. För där har man inte en reglerad arbetsmarknad. Så man kunde verkligen komma dit och dumpa lönerna som arbetskraftsinvandrare. I Sverige så har inte det varit liksom den stora kritiken, utan det har fokuserat mycket mer på utstationering och det regelverket. Här är det ju så att på pappret i alla fall, även om liksom vi har en gråsvart sektor där vi inte riktigt vet om det är utstationering eller om det är migrerande arbetstagare. Men fokus i debatten har varit mycket mer att det är det utstationerande företag som dumpar villkoren genom att regelverket ser ut som det gör. Och det var den som var liksom det politiska trycket i den frågan. Och så var det i många andra länder också, i Holland, i Frankrike och så vidare. Och där kom vi också på samma möte som sa ja till den sociala pelaren. Där tog man också en allmän inriktning om en nytt direktiv vad gäller utstationering. Och man kan väl säga så här att där fanns det också spänningar mellan, ja, kan man säga väst och öst om man gör det lite enkelt för sig. Men där vissa västländer, hör Frankrike, tyckte att vi kan ha så smal kompromiss som möjligt. Bara vi får en så liten majoritet som möjligt och så driver vi så långt som vi kan åt vår riktning. Medan flera andra länder var så här, nej men vi måste försöka få en hygglig brett stöd för det här. Vi kan liksom inte hålla på att köra över östländerna utan vi måste få med oss hyggligt många av dem. Och det blev ändå den linjen som vann. Så att det här blev en ganska, ett brett stöd för den här linjen. Och att det är liksom lika löner som ska gälla, inte minimilöner. Och sen var det lite enskildheter som gjorde, framförallt på transportsidan, som gjorde att vissa länder ändå valde att ställa sig utanför. Så att det är liksom en mycket, liksom det har verkligen rört sig, va? Från det här att man liksom, det var en tydlig väst-öst-konflikt i den här frågan, till att många östländer ändå liksom accepterar de principerna. Och liksom en bredare, ett bredare överenskommelse. Men sen har vi många frågor framför oss också. Vi har en ny långtidsbudget. Brexit lämnar, vi kommer ha mindre pengar. Hur använder vi dem på ett smart och icke-byråkratiskt sätt? Det finns så mycket saker som inte är optimalt utformade kan man väl säga. Det inser kommissionen också. Och att man verkligen kan göra saker så att man liksom får mera valuta för de resurser som ändå finns i det här systemet. Och jag menar, sen behöver man ha liksom ett brett stöd för det. Det är ibland lätt att sitta på läktaren i Sverige och peka på allt man inte ska göra. Men man behöver ju se till att vara med i debatten och inte bara stå liksom vid sidan och peka och säga ta bort jordbruksstödet. För då kommer vi inte så långt vart. Man måste mer in i frågorna. Men man kan väl säga sådär att det som ändå är... nu har jag jobbat mycket med de här frågorna i 3 år och att Sverige lyssnas på i väldigt stor utsträckning, att vi är en väldigt viktig spelare i de här frågorna. Och vi tror ibland att vi är sånt litet land och så marginaliserat, och så är det inte alls liksom. Jag skulle säga att vi har en ganska tung roll, och vi har också velat ha en tung roll i de här frågorna. Och som gör, och många har inte det. Så att det är, vi får, har mycket, ska säga, en större röst i de här frågorna, speciellt vad gäller de här sociala dimensionen, än vad vår litenhet skulle betyda, som inte är så litet längre, utan vi är ju ett mellanstort land, vilket vi ibland glömmer. Så, där slutar jag.
Mm. Tusen tack. Mika, en facklig kommentar.
Gärna. Så, precis. För att börja med så skulle jag vilja bara understryka det som Allan börjar med, att det finns ett starkt behov att ha de sociala frågorna på större allvar. Och det är ju inte av en slump att kommissionen tar fram pelaren nu. Alltså, både var inne på det med ökade klyftor, inte bara inom samhället utan också mellan länderna. Och när Michel Servoz, alltså generaldirektör för sysselsättningsfrågor på EU-kommissionen, besökte Stockholm i våras, så sa han själv, och jag citerar, att den europeiska konvergensmotorn är trasig. Det är kommissionen själv som har. Det är ju därför man kommer med pelaren nu. Och jag tycker det är väldigt bra att du, Allan, också var, alltså just gav den här breda bilden. Jag skulle bara vilja komplettera några siffror här. Alltså, ni kanske har hört talas om en studie som McKinsey gjorde, en global konsultbyrå, som tittade på inkomstutvecklingen i OECD-länder mellan 2005 och 2014. 70% av alla hushållen, alltså nu pratar vi om rika västländer, hade fått stagnerade eller sjunkade inkomster. Med andra ord så har de västländerna, OECD-länderna har blivit fattigare under 2005-2014. Och det är endast Sverige, som du också visade i din bild, egentligen som var lite undantag här, som kunde upprätthålla en jämn inkomstfördelning. Sen har vi till exempel IMF, alltså väldigt överraskande håll, som så sent som för några år sedan gör en koppling mellan facklig styrka och inkomstfördelning. Ju högre facklig organisationsgrad i ett land, desto lägre ojämlikhet. Och nu hör vi, alltså, lite som Allan sa också, alltså, lite från överraskande håll signaler om att de sociala frågorna, alltså de stannar inte på den sociala planhalvan, utan de är otroligt viktiga för hur väl ekonomin fungerar, för hur stabila våra demokratier är. Du var inne på Trump, på Brexit, och vi ser ju, och vi är klara, men vi tycker det är bra att det nu finns en större insikt från tunga aktörer och att de här frågorna har hamnat lite högre på dagordningen. Och jag tror det finns liksom insåg, det här är big politics. Och därför tror jag det är väldigt viktigt att man nu också tar att Göteborgs toppmöte kommer in här. Utan det är ju stats- och regeringschefer som kommer att diskutera de här frågorna. Det är inte liksom att förstå att det är väldigt avgörande. Så det är bara liksom som en slags övergripande kommentar. Sen vill jag också passa på att nämna, jag tänkte inte gå in på alltså, vi välkomnar pelaren. Vi tror att pelaren kan göra en skillnad och kan leda till ett bättre EU, bättre Europa, till bättre fungerande arbetsmarknader. Kan vara en slags vägledning för medlemsländerna, men även för EU-institutionerna när man tar fram nya regler, nya rekommendationer, ny lagstiftning. Vi vill ändå nämna våra tre ska man säga, prioriterade områden där vi gärna vill se att EU tar språnget. Och det första är, Ella var också lite inne på det och Irene också, det är omställning och kompetensutveckling. Alltså, om vi vill att Europa ska vara konkurrenskraftig om 10, 20, 30 år så måste vi se till att det finns fungerande omställningssystem på plats. Och det gör det inte idag. Allan nämnde några siffror här om IT-kunskap eller rättare sagt bristande IT-kunskapen. Och jag läste också, det är faktiskt väldigt bra, de här bilagorna som kommissionen bifogar till pelaren. Där stod det bland annat att man har frågat EU-medborgarna och 50% av alla EU-medborgare skulle inte våga söka nytt jobb på grund av bristande IT-kunskap. Alltså det är ett fattigdomsbevis. Där finns det så mycket att göra. Här föreslår vi lite som Ena var också inne på att EU-budgeten skulle kunna användas. Man skulle kunna skapa en fond för omställning som skulle kunna hjälpa medlemsländerna. Det andra området är jämställdhet. Det är inte bara en rättvise fråga, det är också en tillväxtfråga, det är en ekonomisk fråga. EU-kommissionen själv säger att EU förlorar varje år 3% av BNP, och det är ju väldigt mycket pengar på grund av den lägre kvinnliga sysselsättningsgraden. Här kan vi ju, kommissionen kan, jämställdhet är ju egentligen någonting som, även om det står i fördragen, då kommissionen har begränsade resurser att lagstifta om jämställdhet. Men lite som Allan var inne på också, som det finns ju någonting på bordet som kallas för work-life balance. Det vill säga man håller på att titta på mer progressiva föräldraledighetslagar. Det finns alltså minimiregler på EU-nivå om föräldraledighet. Och det välkomnar vi. Och hoppas att de kan bli ännu bättre. Men sen när det gäller till exempel skattesystem, alltså sambeskattning i Tyskland och Belgien, om man ska vara ärlig, det är ju ett hinder för kvinnlig sysselsättningsdeltagande. Det är ju medlemsländerna som måste lösa det där. Det är inte EU som kommer in och säger att ni måste ändra ett skattesystem, men vi kan ändå diskutera de här frågorna, kanske uppmärksamma. Samma sak med tillgång till barnomsorg, äldreomsorg, det är också, även om EU har riktlinjer där, så är det ju medlemsländerna som måste liksom sätta ner foten och ändra sina system. Prata om jämställdhet. Och det sista, det är ju någonting som är partsautonomi, social dialog, kollektivavtal. Vi har sett under krisen, efter krisen, en sjunkande organisationsgrad i Europa, både den fackliga sidan och arbetsgivarsidan. Vi har sett en sjunkande kollektivavtalsteckningsgrad. Det vill säga det har gått åt helt fel håll. Det är ett stort problem. Vi har sett framförallt i södra och östra Europa svagare parter, arbetsmarknadsparter istället för starkare. Och här måste ju EU leverera mycket bättre i medlemsländerna. Att vi måste se starkare system på plats. Och även här ser vi gärna att EU-pengarna används på ett bra sätt. Och här är ju TCO föreslaget till exempel en fond för partsamverkan som en del av EU-budgeten som skulle kunna hjälpa medlemsländerna med att bygga upp starka partsystem. Som vi var inne på, det är ju i de länderna där arbetsmarknadsparter är starka och stora, så de länderna är också konkurrenskraftiga. Det är ju ingen slump att Sverige och resten av Norden, där man har kunnat kombinera, ska vi säga, högt socialt skydd, starka parter och konkurrenskraft, att man liksom tittar nu väldigt mycket på oss. Slutligen bara, alltså pelaren, det är väldigt viktigt, och jag kanske kommer nämna det här, att man faktiskt är resultatorienterad. att man har en tydlig ansvarsfördelning. Alltså väldigt många av de här 20 politikområden, de är ju inte, faller inte EU, under EU-kompetens enbart. Det är ju medlemsländernas kompetens. Och där måste det finnas en tydlig ansvarsfördelning och en politisk vilja också att man faktiskt gör någonting. Jag menar, det är liksom ganska enkelt att man liksom har principer, men det måste finnas också vilja från medlemsländerna och från EU-institutionen att det blir verkstad nu. Och här hoppas vi att Göteborg kan spela en viktig roll i den här förankringsprocessen.
Tack. Vi ska komma in och ställa frågor också, men jag har några till att börja med i alla fall. Och då är det den stora frågan man ställer sig när man hör presentationen och läser om detta, det är hur. Och vad finns det för politiska förutsättningar? Mycket av det här bygger trots allt på att saker och ting ska ske på nationell nivå. Hur ser ni på de politiska förutsättningarna? Du har varit politiker.
Nej, men det finns en metod som vi tror faktiskt på. Det diskuteras om den är bra eller dålig, men om man inte vill att det ska vara mer överstatlighet så behöver man hitta något annat instrument. Och det som utvecklades som metod under, egentligen började med den här öppna samordningsmetoden, men sen har den liksom hittat allt mer en form, och det är det som nu kallas den europeiska terminen. Och då följer man framförallt upp då tidigare ekonomiska mål. Och så ger man rekommendationer till länder som man måste förhålla sig till. Och vår ambition är att försöka bygga upp ut den där med mer sociala indikatorer. Så att vi inte går in på hur man ska lösa ett problem. Men vi går in på, liksom, ja, om man har stor fattigdom till exempel. Om man har många som inte går i skolan. Så ser det fortfarande ut i en del länder. Man har stor utslagning och så vidare. Så kan man få rekommendationer på det. Och då kan man säga, men rekommendationer, det är väl väldigt svagt. Nej, det tror jag inte. Jag tror faktiskt att det har ganska stor betydelse. Vi får bara en rekommendation om året. Och det är våra bostadsfrågan, alltså vårt system med ingen fastighetsskatt och ränteavdrag och så vidare. Och det påverkar debatten. Det är någonting som man politisk nivå måste förhålla sig till, de här rekommendationerna. Och så är det i andra länder också, förstås. Så jag tror att det är ändå en ganska stark metod för att få effekt. Det är inte den enda, men jag tror den är inte så dum ändå för att liksom skruva åt och sätta press på att göra saker som vi andra länder. Jag menar, vi kan se ett exempel i Rumänien och Bulgarien har jätteproblem med sin romska minoritet som inte, även som är fattiga, som inte får jobb, inte går i skolan. Och det är klart att det hjälper inte bara att hälla pengar över dem på ett väldigt byråkratiskt och komplicerat sätt, utan man måste också ställa krav på leverans. Och där tror jag skulle kunna vara ett verktyg för det. Men sen behöver vi titta på liksom andra frågor också. Exempel socialfonden tror jag inte optimalt utformad som den är idag. Skulle man kunna göra liksom stora förbättringar och liksom egentligen med mindre pengar ändå få mer resultat?
Utifrån ett fackligt perspektiv, den fackliga organisationsgraden är ganska låg i många andra länder i Europa. Och mycket av det här bygger ju trots allt på partssamverkan.
Absolut. Alltså, som jag lite var inne på, det är ju ett bekymmer. Att, kan man säga, vi är ju väldigt stark i Sverige och Norden. Men här, som jag sa, att här finns det ju ett stort behov också för EU att stödja medlemsländerna och parterna. Och det är precis det jag menade när jag sa att vi skulle kunna använda till exempel socialfonden andra delar av EU-budgeten för att bygga upp parterna. Det är inte så att liksom det måste förstås ske på deras villkor. Det är inte så att vi liksom går in och petar i andra system. Men det här, alltså, om vi tittar på Sverige och Norden, det är inte rocket science. Alltså, att vi förstås, det är en lång resa, en lång historia, varför facken och arbetsgivarna har lyckats i samarbetet här. Men det kan någon annan också göra, alltså, utan att låta som besserwissare. Det är inte någonting som, det är universellt. En fungerande arbetsmarknadsdialog. Och när man ser då de uppenbara fördelarna med det var därför jag sa också att det behövs politisk vilja. Också från politikerna att inte bara tillåta social dialog i medlemsländerna och inte ställa till, utan också uppmuntra och faktiskt stödja. Det är jätteviktigt. Sen vill jag bara kommentera, jag tycker också, vi håller helt med att fungerande eller redan existerande verktyg som den planeringsterminen, den borde absolut användas för att ge rekommendationer. Och vi hoppas ju att man, alltså vi säger i grunden att de sociala frågorna borde väga lika tung i den planeringsterminen än, ska vi säga, underskott i offentlig budget och så vidare. Det vill säga, det måste finnas, och det är just det här menar med den insikten, att måste finnas en förståelse, en insikt att det här är lika, borde liksom påtalas lika ivrigt om man till exempel har en bristande social dialog i ett medlemsland. Det borde till exempel skulle kunna finnas en indikator i planeringsterminen som faktiskt granskar hur väl, alltså till exempel organisationsgrad, kvalitetsgrad och så vidare. Och jag tror också att rekommendationer, även om det låter lite av rekommendationer, jag tror ändå också att det kan göra stor skillnad. Och vi ska komma ihåg att pelare inte liksom inte förändrar fördragen, och pelaren leder inte till mer överstatlighet, så är det faktiskt det enda verktyget man har i de områden där EU inte har någon kompetens. Man kan inte gå och lagstifta om vissa frågor. Så därför tror jag också faktiskt på rekommendationer som leder till ökat tryck från EUs sida.
Alla, nu är det toppmöte i Göteborg nästa vecka som är startpunkten för den här processen, kan man säga. Hur ser du på nästa steg?
Jag tycker det är väldigt mycket det som vi har hört nu, Irene, om att nu ligger det väldigt mycket på medlemsländerna. Alltså det kommer in i den europeiska processen för semesterprocessen, heter det på europeiska. Terminen kallar vi det på svenska. Semester betyder inte att man tar ledigt, utan betyder att man arbetar hårdare än någonsin. Där kommer naturligtvis det här att vägas in. Och det faktum att det nu är kommissionen, parlamentet och Europeiska rådet som är överens om detta, så blir det ett väldigt tryck att det ska komma fram. Och så lägger då ansvaret på medlemsländerna att nu måste man komma upp och visa vad man gör. Och det har effekt. Det var ju så vi startade för 20 år sedan med sysselsättningsstrategin. Att det går inte att flytta över ansvaret från ett medlemsland till Europa. Men man kan ha en delad kompetens. Att på en nivå är man en drivande kraft för policyutveckling. Och på andra är det man formellt gör den. Sen skulle jag lägga till om parterna. Alltså svenska parter är ju väldigt samarbetsvilliga och väldigt framgångsrika. Men så är det inte på europeisk nivå. Det är väldigt svårt att få de europeiska parterna att åstadkomma någonting. Det enda gemensamma som har skett på senare tid, det är ett avtal om active aging. Och det hade jag förmånen att vara med i slutskedet och vara opartisk ordförande den. Men det är det enda som har kommit fram, och det borde inte på mig, utan det borde på att parterna faktiskt hade kommit väldigt långt när jag kom in. Jag fick vara med och se det födas. Här tycker jag att man måste vara väldigt aktiv från inte minst de skandinaviska organisationerna. Och då tycker jag att det område där man kan säga att där man har ett verkligt gemensamt intresse, det är hur får vi igång processen att förbättra produktiviteten i den europeiska ekonomin. Nollproduktivitet som Italien, Storbritannien, det finns inget att fördela. Men då finns det andra mekanismer som tar det i fel riktning. Här finns det ett viktigt intresse för detta. Och här tycker jag att man ska se på då arbetsplatser. Alltså gå ifrån de här diskussionerna om att nu är det den och den strukturreformen som fixade. Att gå ner och se på arbetsplatsnivå. Vad är det som gör att arbetsplatser fungerar bra? Och då finns allt detta med partssamverkan, och det finns god arbetsmiljö och så vidare. Det som vi känner väl till. Det tycker jag man skulle kunna arbeta mycket aktiva med.
Vifta om ni vill ställa frågor, men jag har en fråga till som jag gärna vill att ni kommenterar. Det handlar om den här kritiken som finns i alla fall i Sverige från vissa partier och från Svenskt Näringsliv, att det här är ett ingrepp i den fria inre rörligheten på den inre marknaden, överstatlighet och så vidare. Intressant att höra kommentarer till detta.
De 28 länder, inklusive Storbritannien, skulle ha godkänt något sånt. Så är det inte. Och det är därför som det finns den här breda enigheten. Så jag tycker att det är ett argument som är illa underbyggt, och det är inte sakligt relevant. Ingen förändring i traktaten, ingen makt som flyttas upp. Jag vill betona det här med att börja tänka i andra banor, citizen first. Allt detta gör vi för medborgarna. Det är inte för att vi ska ha mer makt i Bryssel, utan detta är för hur medborgarna ska kunna få en bättre villkor. allt ifrån det som är de allmänna sociala villkoren till det som är på arbetsplatsen. Citizen first.
Jag bara delar din analys, och det har varit en lite förvirrad diskussion i riksdagen tycker jag kring de här frågorna. Det är mer hedligt att säga att man inte tycker att man ska hålla på med sociala frågor, för det är väl kanske det som är det viktiga. Eller det som är mer ett argument, att man inte tycker att EU ska gå i den här riktningen. Men det tycker ju uppenbart väldigt många, och många länder ser, alltså ja, alla, eftersom de har skrivit under det här. Och att det är nödvändigt också för att få en acceptans. Man kan inte bara ha liksom marknad och fri rörlighet och de konsekvenser det leder till, och tro att liksom alla fortfarande gillar det. Utan det är ju precis liksom, jag menar, det är inte bara i Sverige, utan i alla länder har man haft en diskussion på det här området. Där man vanliga arbetare ser de liksom bekymmersamma konsekvenserna av den fria rörligheten, och då behöver det balanseras av någonting för att man ska få en acceptans.
Jag måste bara kommentera, jag håller helt med. Alltså det står ju uttryckligen i pelaren i de här punkterna att det inte leder till med överstatlighet. Man kommer inte ändra kompetens, alltså kompetensfördelning mellan EU-kommissionen och medlemsländerna. Alltså den här, och man kan ha mer samarbete utan mer överstatlighet. Alltså det är ju det som är, borde vara ingången. Jag tycker heller så att kritiken från viss håll, kritiken borde heller vara att liksom man skulle vara rädd att det inte händer så mycket. Alltså det är ju med kanske den risken som jag skulle då, om man ska vara elak, liksom, eller djävulens advokat. Alltså jag är inte rädd för att det kommer leda till överstatlighet. Tvärtom, jag tror att det risken som finns är att, som sagt, det krävs en hel del politisk vilja nu för att få saker och ting ändrat.
Det finns ju lagstiftningsförslag som du var inne på, Allan. Det finns ju lagstiftningsförslag som du nämnde inledningsvis, så det finns en del. Ja, kan du utveckla det lite grann?
Jag tror att jag ska göra det med hjälp av Irene, som kan det här i detalj. Och pröva att det får
svenska. I alla fall.
Posting workers, det är alltså utstationeringsdirektivet. Och det som säger vilka villkor ska gälla för den som kommer från ett annat land och arbetar här i ett företag, utsänd arbetare. Och den lagstiftningen startade 1996. Jag var med, det var första lagförslaget jag var med och gjorde på den tiden. Och sen blev det då urholkat genom Europeiska domstolens beslut. Och så har vi levt med det. Och det har skapat osäkerhet. Och nu har vi då äntligen fått, förra kommissionen ville inte göra någonting. Och det var först nu med denna kommission som det blev ett reformarbete på gång. Och den har varit komplicerad. Ylva Johansson har spelat en oerhört viktig roll i att kunna driva den här processen runt om i Europa under, ja, nu 2 år. Och nu är vi äntligen där att det finns en bastant majoritet av medlemsländerna som är bakom detta. Men jag spelar över bollen till dig för att säga mer om det.
Ja, nej men det har ju, nej men jag nämnde det tidigare, och det har ju varit en jätteviktig fråga för oss. Och man kan säga att det finns också en samsyn kring att det är lika lön som ska gälla. Utan det är inte, man ska inte kunna stationera ut folk på svenska arbetsmarknad eller fransk eller vidare och bara kräva minimivillkor. Sen finns det så här lite, transportbranschen har sina speciella problem. Så där finns det lite kvardröjande frågor som stökade till det, och det kommer fortsätta processas. Vad räknas som utstationering när det gäller med lastbilstransporter genom olika länder? Så att, och nu börjar då trilogförhandlingarna med parlamentet, men det ser ganska bra ut. Jag menar, det är inga så här, det finns ingen, det är väl snarare att man driver det lite mer mot att bli ännu lite närmare svensk position. Ja, och sen finns det lite sån här, alltid lite farhågor när man har en speciell arbetsmarknadsmodell som vi har, så vi måste ha alltid lite offensiva krav, så har vi alltid lite defensiv bevakning så att det inte kommer in något som skadar vår modell, eftersom de flesta länder förstår sig inte ens på den, om man ska vara riktigt ärlig.
Man lägger till att jag tror det är väldigt viktigt att EU också kan vara en del av lösningen. Jag vill säga det här med Brexit och utstationering. Det är ju inte så att det kanske var just det här direktivet som ledde förändrade liksom Brexit, resultatet av Brexit-omröstningen. Men det är ju klart att medborgarna förväntar sig ju liksom, ska vi säga, rättvisa på den inre marknaden. Om man då liksom inte kan, eller om man inte skulle efterleva den här lika lön för lika arbete-principen, ja, det vore ju ganska illa. Och därför är det, liksom, det är ju viktigt också ur ett liksom medborgarnas rättighetsperspektiv. Alltså man förväntar sig ju det. Och förhoppningsvis kommer det också leda till en ökad konvergens mellan medlemsländerna.
Avslutningsvis alla, vi som kommer att följa det här från Stockholm, det kommer säkert vara väldigt mycket uppmärksamhet kring detta. Jag tror att ni tre kommer åka dit. Vad kommer hända i Göteborg?
Ja, det kommer att vara en del aktiviteter under dagen före med sociala parterna som har möte. Det finns en medborgardialog, det finns ett journalistseminarium, Caritas kommer att ha en presskonferens och så vidare och flera andra som jag känner till. Så det är upptrappningen inför dagen. Själva konferensen är alltså på Eriksberg. Och där ska det vara det inledande talet av Stefan Löfven och Jean-Claude Juncker. Och så småningom så bryts det upp i de här tre olika sessionerna om vart och ett av de teman som jag har beskrivit. Och det är några av oss som ska inleda och sen kommer stats- och regeringschefer att vara med i den mån de vill yttra sig. Och vi vet att många vill vara med och verkligen tala om att här gör man insatser på det sociala området. Så vi hoppas att det ska bli en väldigt positiv kör av goda viljor som ska manifesteras där. Och sen så kommer man att skriva under gemensamt den här deklarationen.
Det kanske inte är början på slutet, men det kanske är början på en ny tid förhoppningsvis som inleds i Göteborg. Jag vill tacka er för att ni kom och jag tycker att vi ger panelen och Anna Larsson och Mika och Irene stora applåder.